förra avsnittet av podden pratade vi om hur viktigt det är att få en diagnos så tidigt som möjligt för patienter med cancer. Och hur viktig primärvården är för att snabbt remittera till en specialist. Men att pandemin dramatiskt har försämrat den möjligheten. Det är viktigt för alla som har besvär av en sjukdom att få en diagnos så att sjukvården ska kunna sätta in relevanta åtgärder. Att ställa diagnos kan vara en extra stor utmaning när vi talar om sällsynta hälsotillstånd, där kunskapen är begränsad. Det finns över 7000 olika sällsynta hälsotillstånd och det är ungefär 300 000 personer i Sverige som är drabbade. Sammantaget är det alltså många som har en sån här sällsynt diagnos. En undersökning om pandemins konsekvenser bland Riksförbundets sällsynta diagnosers medlemmar visar att 2/3 rapporterar om negativ påverkan av planerade vårdinsatser. Varmt välkomna ska ni vara till Sjukvårdspodden. Idag ska vi prata om sällsynta diagnoser och covid-19-pandemins konsekvenser. Vi kommer att börja programmet med en paneldebatt där vi får träffa Maria Montefusco som är ordförande för Riksförbundets sällsynta diagnoser och Thomas Sejersen som är professor på Karolinska institutet inom neuropediatrik. Med mig i studion idag har jag min kollega Beata.
Hej Jonas!
Idag ska vi ta del av ett reportage som du har gjort. Vem har du pratat med?
Jag har pratat med Lucy McKay som är grundare för Medics for Rare Diseases i Storbritannien.
Och inte nog med det, Ann Nordgren som är genetiker vid Karolinska institutet i Stockholm kommer att dela med sig av en spaning senare i programmet. Men först ska ni få träffa Maria och Thomas. Hej och välkomna ska ni vara till Sjukvårdspodden.
Tack så mycket.
Tack ska ni ha.
Men idag ska vi prata om vikten av tidig diagnos och tillgång till adekvat vård och vikten av uppföljning. Om man säger så här nu då, hur är det med de som har sällsynta hälsotillstånd? Skulle ni säga att de har sämre möjlighet till en tidig diagnos än andra som har mer vanliga sjukdomar? Vad säger du Thomas?
Ja, jag skulle säga det.
Maria?
Ja men absolut, det så är det ju.
Ja, ni är tydligen rörande överens om att det är på det viset. Varför skulle du säga att det är så här, Maria, till att börja med?
Ja, därför att förmågan hos sjukvården att ställa de här ovanliga diagnoserna ofta bara finns på ett eller ett fåtal ställen i landet eller någonstans ute i världen. Så man får inte direkt komma i kontakt med den delen av vården som kan ställa diagnos. Mm. Och även om man får komma i kontakt så tar det ofta väldigt lång tid. Och jag tror inte att det har blivit bättre under pandemin.
Thomas, hur ser du på det här? Håller du med Maria?
Ja, jag håller med. Nu är jag barnläkare så för mig så rör det sig ofta om en oro hos föräldrar. Och om vi tar det, vad problemen ligger med att ställa diagnos så blir det allra första. Det blir ju att överhuvudtaget känna igen symptomen som att det här kan vara en ovanlig sjukdom. Det är det första steget. Så där sker det av naturliga skäl alltid en viss fördröjning. Så då blir nästa steg att föräldrarna och familjen söker för någonting som man kan ha svårt att sätta fingret på exakt vad det är. Och då kommer man ju aldrig direkt till den som är specialist på just den här sällsynta sjukdomen. Och där kommer då nästa problem att eftersom det är sällsynta sjukdomar som väldigt få har specialkunskap om. Så där sker den fördröjning. Och då kommer vi efter det, om man väl har kommit förbi det, kanske en remiss då till några av de här högspecialiserade labben eller klinikerna som håller på med dem. Och då är vi inne på det här som Maria sa, att där sker det då också en fördröjning. Mm. Och den fördröjningen blir inte mindre av coronatiden. Mm. I flera led finns det risker för fördröjning.
Det värsta fördröjningsskälet är det, skulle ni säga, att man initialt inte lyssnar på föräldrarna, eller?
Alltså, min erfarenhet är nog inte att man inte lyssnar generellt sett, men det kan vara svårt att tolka det rätt. Mm. Det har jag sett många exempel på, att man har en lite för lång expektans. Man avvaktar och ser vart det tar vägen. Eller att man remitterar till professioner som egentligen inte hjälper något vidare i att hitta rätt diagnos. Mm. som är tillbaka till att överhuvudtaget väcka så att säga, rätt sorts frågor hos primärvården.
Ja, jag förstår, Maria. Är det dina erfarenheter också, eller?
Ja, alltså Thomas har ju det här väldigt klart för sig. Det är ju så här våran sjukvård ser ut. Och jag kan ju också bekräfta det vad våra medlemmar säger. Att man spenderar väldigt mycket tid i alla de här stegen. Och att man måste gå till vårdcentralen från början. Och att man måste igenom hela systemet. Mm. Och det har ju de här olika fördröjningsmomenten då, som Thomas berättar om. Och också att man... Ja, men ofta blir ifrågasatt eller bortprioriterad när det är för komplicerat i vissa fall. Och ibland så är det någon som blir väldigt engagerad och nyfiken och känner ett stort ansvar för att hjälpa till. Och trots att det finns väldigt många sådana engagerade läkare och andra i sjukvården så tar det då tid mellan de här olika stegen. Men där ser vi kanske att möjligheten med genetisk analys och så som blir allt mer förekommande här de sista åren och förhoppningsvis i snabbare takt framöver kan vara till stor hjälp.
Är det den genetiska analysen som är nyckeln, Thomas? Vad skulle du säga?
Ja, i allt större utsträckning så blir genetisk diagnostik det som gör att man kommer vidare med att man får det vi kallar en molekylär diagnos. För nästan samtliga av de här sjukdomar vi pratar om så är det ju genetiska sjukdomar, och där blir det till syvende och sist en genetisk diagnos som helt så att säga, slutet avgör diagnosen och som i sin tur också kan i många fall bli allt viktigare för skräddarsydd behandling.
Ja, spännande. Skräddarsydd behandling och precisionsmedicin är verkligen ordet på allas läppar. Ni talade lite grann tidigare här om det här med pandemin nu också och sa att det har nog troligtvis inte blivit bättre i alla fall. Har ni exempel eller så på där det här har försvårat för patienter med sällsynta diagnoser?
Ja, jag har många exempel. Vi har gjort två stycken medlemsundersökningar under det här året där den första riktar sig till individerna och hur sjukdomen, alltså smittan, sjukdomen och hela pandemin har påverkat livsförhållanden för personer med egen sällsynt diagnos men också närstående. Så att man har blivit påverkad i väldigt hög utsträckning och hur både oron och ovissheten bara exploderade. Det är väldigt, väldigt få. Det är 10% som upplever att man har fått besked från vården utifrån en expertis om den egna diagnosen så att man kan fatta egna beslut om huruvida man kanske ingår i en riskgrupp, hur man ska förhålla sig till att till olika saker, röra sig ut i samhället men också gå till det där läkarbesöket, så att det har påverkat i oerhört stor utsträckning. Det som drabbade mig väldigt hårt är just den här fruktansvärda ensamheten, att den psykiska ohälsan upplevs som väldigt stark hos de allra flesta. Att leva med en sällsynt diagnos innebär ju ensamhet i vanliga fall också. Mm. Att både ha en sällsynt diagnos och sen eventuellt drabbas av den här smittan. Det är ju, har ju varit en fruktansvärd situation för många.
Thomas, är det din erfarenhet också att patienter med sällsynta diagnoser har kommit ännu mer i kläm än kanske andra diagnoser under den här pandemin?
Ja, förutom det som Maria nämnde med den här väldigt speciella känslan av att vara lite utlämnad och vilsen när ingen kan ge klara besked. Förutom den delen så ser jag ju andra delar som gör att man kommer i kläm. Ett väldigt tydligt exempel har jag varit väldigt mycket i massmedia nu, där till exempel planerad kirurgi för barn är inställd av. Det är i och för sig naturliga skäl. Resurserna omfördelas akut där de behövs allra bäst genom sjukvården nu. Men det får definitivt konsekvenser. I och för sig inte bara just sällsynta sjukdomar. Jag skulle egentligen säga att det får väldigt mycket konsekvenser för alla som har kroniska sjukdomar. Mm. Där man har en stor del som är sällsynta sjukdomar men även andra. Mm. Och som vi sa så har ju sällsynta sjukdomar har ju ofta multipla kontakter. Det är flera organ som kan vara engagerade som mångfaldigar det här problemet. Att det blir inom flera områden. Mm. Ett område där vi verkligen inom sjukvården måste se till att det inte blir de här fördröjningarna. Och det rör sig speciellt om den undergrupp av sällsynta sjukdomar som är det vi kallar för progressiva. Alltså där man har ett fortskridande förlopp där det blir väldigt viktigt med tätare kontakter, både för undersökningar men också för åtgärder, kirurgi eller annan behandling.
Vad skulle vi kunna göra för att se till att situationen inte förvärras nu i alla fall? Har du någon förslag på någon lösning på kort sikt, Maria?
På kort sikt så tror jag att de verksamheter som under de senaste åren har fått i uppgift och blivit utpekade som till exempel medicinska team och de här centrum för sällsynta diagnoser, att de rustas upp väldigt snabbt. Det är de som har möjlighet att samla information, samla kunskap, samla en uppfattning om var någonstans som behoven är som störst hos de här grupperna. Inom det stora nationella programområdet sällsynta sjukdomar som Sveriges kommuner och regioner driver, där lades ju stora delar av verksamheten på standby och det måste liksom igång igen.
Thomas, hur kommer vi igång så fort som möjligt?
Ja, inom de team som då håller på med högspecialiserad vård för sällsynta sjukdomar, att vi också signalerar till klinikledning om det gäller undergrupper som vi ser en fara för. Att den här gruppen är extra viktig, den måste vi ta extra mycket hand om.
Vi pratade lite grann om samverkan också, och behovet av samverkan mellan regionerna har ju blivit tydligare under pandemin. Vi vet att nationell samordning är liksom en av nycklarna även inom det här området och har varit det under en längre tid. Hur är det, skulle ni säga, går det att få till en optimal samverkan i Sverige utan att på något vis förstatliga sjukvården eller liknande? Vad säger du, Thomas?
För att göra det väldigt enkelt så säger jag nej, men jag ska så småningom förtydliga det.
Ja, det låter bra. Maria, vad säger du?
Ja, men jag säger likadant. Jag säger nej, men vill gärna förtydliga.
Ja, men förtydliga, Maria.
Sveriges regionala sjukvård har ju lärt sig att samordna vissa saker här under pandemin. Och det tog ändå ganska lång tid för regionerna att börja kunna samarbeta kring vissa saker. Jag tror att om vi vill att det ska fungera med flöden omkring samverkan på ett smidigt sätt så att vården blir jämlik, så måste det till en nationell styrning. I alla fall av vissa delar av sjukvården och definitivt det som rör det sällsynta.
Thomas, du kände ett starkt behov att förtydliga dig också.
Ja, för jag tänker så här kring det här med förstatligande. Jag tror inte att all sjukvård behöver förstatligas. Men jag tror att det skulle bli väsentligt mycket bättre för sällsynta sjukdomar och för en hel del andra områden inom högspecialiserad sjukvård. Att den skulle bli bättre om man hade ett förstatligande. Så i princip så tror jag att den vård som är universitetsansluten, att den skulle förstatligas. Det kan röra sig också om kostnader. Så att man kan egentligen se det som ett försäkringssystem där när det gäller väldigt sällsynta tillstånd, då bör det ligga på en väldigt hög nivå. Men det behöver inte innebära att all sjukvård har den styrningen, utan det kan ligga kvar på regional nivå. Men den högspecialiserade sjukvården, inklusive sällsynta sjukdomar, där anser jag att den bör förstatligas.
Spännande. Ett visst mått av förstatligande alltså. Och Maria, du håller med om det, verkar det som.
Tanken som det väcker hos mig när jag hör Thomas är att jag å ena sidan håller med om att det vore smart, och å andra sidan så handlar det ju om enskilda insatser. Och där tycker vi från Riksförbundet att det är viktigt att man har med sig att de här verksamheterna behöver kunna agera utifrån ett helhetsperspektiv. Den verksamheten som byggs upp nationellt behöver kunna fånga olika typer av vårdbehov. En del ska ju kunna hanteras nationellt, men man måste också kunna kommunicera ut till den delen av vården som kanske behöver vara regional eller lokal. Sen så vill jag också verkligen understryka det här med finansieringen, att det är ju definitivt någonting för Sverige att lära sig mycket bättre om hur man kan finansiera och besluta om kostnadskrävande insatser på nationell nivå, minst på nationell nivå.
Mycket bra, då har vi ju faktiskt en lösning, någonting att kämpa emot. En större mått av samordning, koncentration av kompetens och kanske till och med förstatligande av sjukvården. Tusen tack Thomas och Maria för att ni tog er tid att prata om de här viktiga frågorna idag.
Tack ska ni ha.
Tack.
Ja, en tidig och korrekt diagnos kan verkligen göra skillnad.
Precis, behovet av nivåstruktureringen blir extra tydlig i det här sammanhanget. Det blir också tydligt att primärvården måste vara uppmärksam på såna här signaler.
Ja, Beata, du har ju pratat med en person som har ett stort engagemang vad det gäller utbildning av läkare inom det här området, eller hur?
Ja, jag har pratat med Lucy McKay och hon är läkare och grundare för Medics for Rare Diseases och som stöds av ett flertal organisationer, vilket Lucy såklart tycker känns fantastiskt. Hon blev engagerad då en familjemedlem fick en sällsynt diagnos. Och som läkarstudent så kände hon att det behövs ett skifte kring hur vi tänker när det gäller sällsynta hälsotillstånd. Jag började med att fråga henne varför hon startade organisationen och varför hon är så engagerad. Låt oss lyssna på den här intervjun.
One of the biggest difficulties someone with a rare disease will face is diagnostic delay. And even something that has been coined the diagnostic odyssey, where you have to seek medical care over and over, and it might take years for someone to be able to diagnose you accurately. Now we're a charity called Medics for Rare Diseases, and over that time we've really honed what we're doing, and that isn't about teaching about a handful of rare diseases, which just increases inequity within an already an already uneven playing field in rare disease, but to drive an attitude change towards rare disease in general within the medical professionals, really starting at early year medics. You will see people with a rare disease in your career. You need to be able to know how to spot when someone might have a rare condition and also know how to manage someone who has a rare condition, whatever role you're playing in their healthcare. And actually, when you talk to people with rare diseases, even the most different rare diseases have very common challenges. And okay, the specialist, the top specialist, needs to know the exact pathophysiology and if it's genetic, where the variant is, etc. But really, the family doctor needs to understand the concept of the challenges faced by people with rare diseases, help coordinate care, and help facilitate the journey through healthcare for that family and that patient.
And it sometimes takes up to 10 years or more until a patient receives an accurate diagnosis. What do you think is the greatest hurdle that physicians face when meeting rare disease patients?
I think that is a big question to unpick. Patients are all different people. They all have different experiences. So we need to be break down that diagnostic odyssey and look at the different obstacles in it and then approach the medical profession at each of those points, because a clinical geneticist is going to have a different experience or within the diagnostic odyssey trying to get their patient a diagnosis than a doctor who, you know, never thinks about rare disease, because why would you? You'll never see them. Mm-hmm. What I don't see, unfortunately, is the hard graft of that really early stage of, we can't tell our medical students common things are common, you'll never see it, there's nothing we can do for these diseases anyway, and then expect them to not miss it when someone has a rare disease or might have a rare disease.
When you think of the face-to-face meeting between the patient and the doctor, what is it in that meeting that you could advise students to think about?
If you've got a preconceived idea of what this patient who you've just read about is coming in with, it's going to be very difficult to dial that back and not only think of something else, listen to your patient and really listen to what they're saying. Continue to be curious, be compassionate, and persevere. If you've got a gut feeling, or if you're trying to squeeze a common diagnosis into this person's clinical picture, then maybe just stop and bring them back and have a think about it or something.
There are over 7,000 rare conditions, and that in and of itself can be quite overwhelming for any physicians. Yet we know that there are over 300,000 people in Sweden living with a rare condition. So the likelihood of a physician actually meeting a person with rare conditions is not necessarily that rare.
Often they're taught really dogmatically in terms of this is how this person with this condition presents. Whereas anyone within rare disease knows that actually rare disease, just like with common diseases, rare diseases can present very differently, mm-hmm. but we, you know, can find out they have the same pathogenesis. I'm not even talking about diagnosis. I'm talking about just even suspecting your patient might have a rare disease. So you can flip those commonalities to say, okay, I've got a patient without a rare disease, but they're five, they've seen three different specialists, they have problems at school, they've got problems mm-hmm. at home, their siblings don't have these problems, the mum says that they've always had these little issues going along the way. You can start painting this picture of potentially this isn't a bound or common condition that I'm going to come in, bring in, treat or monitor and discharge. I think that's manageable, personally. I think it's manageable. I think we can do it. And I think that as people have been concentrating on the sheer number of rare diseases mm-hmm. or the probability, if we keep working on probability, then we're never going to get anywhere. Mm-hmm. Whereas if we just work on it as, well, it's fact, there's millions of people on the earth who have a rare disease, we need to cater for them just as much as we cater for everyone else.
If you could offer any advice to Swedish physicians in training, what would that be?
Okay, Swedish physicians in training, this is for you. So I think it goes back to what I said earlier. So there's some really key points that, yes, common things are common, but remember rare diseases are common in totality. You do not need to know about every single rare disease. But if you can be curious and compassionate and persevere for your patient who you have listened to, you could make all the difference in someone's journey to a diagnosis. You could be the difference of years. You could be the difference of getting treatment. Hashtag dare to think rare. Then you can be a rare disease ally too.
Hashtag dare to think rare. Alltså, våga tänka sällsynt.
Precis, och vi har ju hört från Lucy att sällsynta diagnoser har liknande utmaningar. Och om man är uppmärksam på de här utmaningarna så kan man ställa eller misstänka en diagnos i ett mycket tidigare skede. Även också innan man kommer till en specialist.
Ja, men precis. Ett återkommande inslag under den här säsongen av Sjukvårdspodden är det som vi kallar för en spaning. Spaningen är tänkt att identifiera en trend, ett beteende eller ett framtidsperspektiv. Och den här veckan ska vi få lyssna på vad Ann Nordgren som är genetiker har att säga.
För mig är precisionsmedicin och personcentrerad vård framtidens sjukvård. Det är ju uppenbart att människor är olika. Även på gennivå finns det en stor variation. Om man tittar på olika individers arvsmassa så kan många tusen baser skilja sig åt mellan olika individer. Och vissa kan också ha två kopior av vissa regioner i genomet där andra kan ha tre. Därför är det ju egentligen självklart att samma behandling inte passar lika bra för alla människor utan att man behöver individanpassa behandlingen. Konceptet one size fits all behöver moderniseras och individanpassas för att människors hälsa ska kunna förbättras. När det gäller sällsynta diagnoser som ju faktiskt är vanliga eftersom de drabbar över 300 miljoner människor i världen och över 500 000 i Sverige, så har man under de senaste 10 åren, tack vare modern sekvenseringsteknik, upptäckt mer än 2000 helt nya sjukdomar. På cancersidan så har man genom att sekvensera tumörceller sett att det finns tusentals olika tumörspecifika genetiska förändringar och många, många olika subgrupper av tumörer. Så cancer är inte längre bara cancer, autism inte bara autism, intellektuell funktionsnedsättning inte bara intellektuell funktionsnedsättning, utan tusentals olika diagnoser som var och en har sin unika bild och unika behov av behandling. Precisionsmedicin inom cancervården med målsökande läkemedel som är baserade på den molekylära profilen i patientens tumör har lett till förbättrade chanser till bot. Och inom sällsynta diagnoser så har det med precisionsmedicin skett saker som man faktiskt inte trodde skulle kunna vara möjliga bara för några år sedan. Som till exempel så har barn med allvarliga muskelsjukdomar och ämnesomsättningsrubbningar eller överväxtsyndrom kunnat få behandlingar som har lett till stora förbättringar. Mediciner och andra riktade insatser saknas dock fortfarande för de allra flesta sällsynta diagnoser. Och många diagnoser är fortfarande oupptäckta eller olösta. Därför så behöver man stora satsningar på forskning inom området sällsynta diagnoser. Och på grund av detta så startade jag tillsammans med min dotter för några år sedan Sällsynta fonden, som är en forskningsfond som syftar till att stimulera forskning inom sällsynta diagnoser. Och i år så kommer 20 svenska forskare kunna få medel ifrån Sällsynta fonden, vilket jag är väldigt glad över. Forskning om en enskild sällsynt diagnos ger ju inte bara kunskap om diagnosen i fråga, utan den kan också leda till en ökad förståelse för andra mer vanliga sjukdomar, som till exempel cancer, benskörhet eller diabetes. Varje nyupptäckt sällsynt diagnos kan ge forskare nya möjligheter att utveckla behandlingar riktade mot både sällsynta och mer vanliga sjukdomar. Hälsovård och sjukvården befinner sig i en teknisk och medicinsk revolution där framtidens medicin bankar på dörren. Men precisionsmedicin kräver att vi snabbt omgrupperar och utvecklar ett helt nytt multidisciplinärt arbetssätt där även patientrepresentanter måste vara med för att det ska bli bra. Vi måste erbjuda patienter möjlighet till att få genomgå helgenomsekvensering. Vi behöver också snabbt skapa ett nationellt diagnostiskt register där vi kan lägga in patienter med sällsynta diagnoser för att kunna samla kunskap. Vi är framme vid ett paradigmskifte där precisionsmedicin med gendata och machine learning kommer att förändra sättet att diagnostisera och behandla människor. Det är helt fantastiskt att få vara med på denna resa.
Ja, men tack Ann för dina tankar och insikter, och visst kan man väl hålla med om att det är fantastiskt att få vara med på den här resan. Eller vad säger du, Beata?
Ja, verkligen. Det är som man säger, en revolution som händer. Cancer är inte längre bara cancer och sällsynta hälsotillstånd är inte bara sällsynta hälsotillstånd. För vissa så kan det betyda överlevnad och för andra så kan det betyda stabilitet i sin sjukdom.
Ja, jag kan bara hålla med. Det har varit superintressant att få lyssna på alla de kloka personer som har varit med i avsnittet. Och vi kommer ju snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Och vad ska vi prata om då, Beata?
I nästa avsnitt så tänkte vi prata om precisionsmedicin och vad det innebär för vården och för patienterna.
Och det kommer såklart att bli spännande, så glöm inte att prenumerera på Sjukvårdspodden. Och tack alla ni som lyssnar. Besök oss gärna på Facebook på Sjukvårdspodden. Där kan ni kommentera det ni har hört. Ni kan både gilla och följa sidan, och det går bra att skicka mail till mig också om ni skulle vilja det. Jag nås på jonas.edström@roche.com. Och är det någon som du tycker att vi borde bjuda in eller något ämne som vi borde ta upp, så tveka inte att kontakta mig. Och tills vi hörs igen, var försiktiga där ute.